Under sommaren har vi alltså bott i 5:e och 6:e kapitlet av Romarbrevet. Vi har sett nådens seger över syndens välde. I kapitel 6 har Paulus visat oss att nåden i all sitt överflöd inte gynnar ett fortsatt syndande, utan tvärtom har frigjort oss ifrån synden till tjänst för Gud. Kapitel 6 och 7, som vi nu fortfarande är kvar i, kan i den stora argumentationen genom Romarbrevet nästan ses som en parentes. För det är lika som Paulus här tar noggrann och lång tid att förklara för oss vissa svårigheter och frågor som han har förutsett kanske uppstått i läsarnas sinne när de har läst de första 5 kapitlerna. Och därför tar han sig nu tid att förklara för att undanröja eventuellt missförstånd på olika punkter. Så kapitel 6 och 7 i Romarbrevet är egentligen ett förtydligande utav slutet av Romarbrevet 5 som jag ber att få läsa. Lagen har där jämte kommit in för att fallet skulle bliva så mycket större. Dock där synden överflödade, där synden blev större, där överflödade nåden ännu mycket mer. Och det kräver en förklaring. För i Romarbrevet 6 så kommer frågan då: ja, men om det är sant att det blir mer nåd, om det finns mer synd, är det då inte lika bra att vi fortsätter att synda för att det ska fortsätta att bliva mer nåd? Bort det, säger Paulus. Och så kommer hela Romarbrevet 6. Och 21 versen: ty så som synden hade utövat sitt välde i och genom döden, skulle nu nåden genom rättfärdighet utöva sitt välde till evigt liv, och det genom Jesus Kristus, vår Herre. Och sen skulle du egentligen kunna gå direkt till det 8:e kapitlet, för se hur bra första versen i 8:e kapitlet passar ihop med den 21:a versen i 5:e kapitlet. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Till livets andes lag har i Kristus gjort mig fri ifrån syndens och dödens lag och syndens och dödens välde. Men ändå så tar han 6:e och 7:e kapitlet för att förklara för oss vad han menar med det som han nu har sagt. Och han försöker att illustrera och ge oss bilder som illustrerar grunden för vår frigörelse. Han illustrerar vår identifikation med Kristus i kapitel 6. Och han använder just dopet som en visuell förklaring, illustration av vad som hände när människan kom till tro och lät döpa sig. Genom dopet illustrerade ni ju er identifikation med Kristus. Att ni har döpt till er gamla människa. Att ni har begravt er gamla människa. Att ni har döpt till syndens krav och den gamla naturens fordringar, och att ni har stått upp till ett nytt liv. För att nu vandra i ett nytt liv, så använder han dopet, och som idag har sett som en sån tjusig symbolik och illustration av vad som händer i en människa när hon blir ett med Kristus. Och så kommer vi då in i 7:e kapitlet, där han använder en annan illustration för att visa att vi har blivit frigjorda från lagens välde. Det är inte längre lagens bud som bestämmer vår livsföring, utan det är ett inre liv. Och han använder här äktenskapet som en bild på vår förening med Kristus. Som en hjälp för att förklara vårt gamla förhållande, vårt äktenskap med lagen som har upplösts. Och så har vi gått in i ett nytt äktenskap med Jesus Kristus. Kapitel 7 talar om helgelsens grund, liksom kapitel 6. Och det visar oss att helgelsen är omöjlig så länge vi står under lagen. Lika omöjlig är det att helgas genom lagen som att bli rättfärdiggjord genom laggärningar. Men inte bara det att lagen helt saknar förmåga att leda till helgelse. Det vill säga framskapa ett heligt, kristuslikt liv hos oss. Det kan inte lagen. Men det är inte bara det att den inte kan det, den till och med hindrar helgelsen. Den jäckar helgelseprocessen, ska vi se i det 7:e kapitlet. Och idag ska vi bara tala om de första 6 verserna. Men jag vill ge en översikt av det här kapitlet. Vi kan dela upp det i 3 olika avsnitt. De första 6 verserna De handlar om den troende människans förhållande till lagen. Och vers 4 är nyckelversen. Så har ni också, mina bröder, genom Kristi kropp blivit dödade från lagen för att tillhöra en annan, nämligen honom som har uppstått från de döda, på det att vi må bära frukt åt Gud. Och vi kommer åter till den versen. Det gamla förhållandet till lagen har alltså upphört, och en ny förening har ingåtts som möjliggör för oss att bära frukt åt Gud. Men innan vi kommer ur vårt gamla förhållande till lagen, så kan vi inte producera någon frukt åt Gud. Det finns alltså ingen helgelse så länge vi lever under lagens princip. Vers 7-12, den andra delen av det här kapitlet. Därför Paulus ett försvarstal för lagen som sådan. För det här resonemanget i de första sex verserna, det föranledde väl många då att säga, ja men då är ju lagen någonting ont. Nej, lagen i sig själv är inte ond. Lagen i sig själv är helig och god. Det finns inget fel på lagen så som sådan. Det är ett sant uttryck för Guds helighet. Det är inte lagens fel att vi med dess hjälp inte kan bära frukt åt Gud. Problemet ligger hos människan. Och det går in i 8 kapitlet där det står, det lagen inte kunde åstadkomma i det den var försvagad genom köttet, genom din och min syndiga natur. Det gjorde istället Gud på en helt annan väg. Lagen tjänade endast till att sätta tummen på den ömma punkten i våra liv. Lagen tjänade till att sätta en rätt diagnos på oss som människor och visa på ett mycket tydligt sätt att vi faktiskt inte kan eller vill ens hålla Guds lag. Det sista avsnittet av det 7 kapitlet, verserna 13-25, som är de mest omdiskuterade. Där för Paulus en praktisk bevisföring av vad han har sagt i de tidigare verserna i kapitlet. Paulus visar där från sin egen erfarenhet hur totalt omöjligt det är att bli helgad genom att ställa sig under lagen som drivkraft och princip. Då blir det krigföring, då blir det strid och då blir det nederlag. Och i vers 25 så utbrister han, det enda hoppet vi har, det är vår frälsning i Jesus Kristus, rättfärdiggörelsen i honom och helgelsen i honom. Ja, vi kanske har ganska lätt för att ändå tro att visserligen en människa inte kan bli frälst genom gärningar, utan endast genom tro på Jesu Kristi förtjänster. Men när vi sen väl har blivit frälsta, så har vi dock lite svårare att tro att vi nu ska kunna bli helgade och växa till Kristuslikhet utan att underordna oss vissa lagbud och normer. Och så är det så lätt att människobud kommer in och att vi gör Guds bud till sådana bud som ska bestämma vår helgelse, och vi går tillbaka lika som under lagens princip när det gäller vår helgelse och vårt framskridande med Kristus, och vi står inte riktigt kvar under nåden längre. Och nu ska jag säga en sak som kanske chockar dig. Frigörelsen från lagen är en absolut nödvändighet för att överhuvudtaget kunna börja helgelseprocessen. Låter det farligt? Men så länge vi står under lagens välde fanns ingen frälsning. Eller hur? Så länge vi står under lagens välde så finns heller ingen helgelse. Utan frälsningen är av nåd och helgelsen är av nåd. Men vi tror plötsligt efter det att vi har kommit till tro att nu måste vi tillbaka under lagens välde och börja lyda Gud och visa honom hur duktiga vi har blivit nu när vi blir frälsta. Och visa honom genom att hålla hans bud hur tacksamma vi är för hans frälsning. Det är dömt att misslyckas. Och därför så sitter vi här idag, kanske många av oss, och känner oss misslyckade. Vi känner oss som dåliga kristna för att vi kunde inte leva upp till de där budorden som vi trodde Gud hade gett de kristna att leva upp till. Vi lyckas inte hålla måttet. Trots att Gud var så god som frälste oss, så är vi så otacksamma som vi inte håller måttet.
och vi känner oss ännu mer skamliga och dåliga och otacksamma mot Gud. Vi har då inte lärt oss var helgelsen egentligen börjar. Den börjar vid samma kors som frälsningen, och den fortsätter med samma kors som sin grund. Romarbrevet 6:6. Vi vet ju detta, att vår gamla människa har blivit korsfäst med honom för att synda kroppen ska göras om intet, så att vi inte mer tjänar synden. Helgelsens grund är ett historiskt faktum som har illustrerats i dopet idag. Vi har dött med Kristus och begravts med Kristus. Vi har förpassats ifrån vårt tidigare liv, där vi levde under lagens herravälde, och vi har kommit in under nådens herravälde. Vi är befriade från syndens välde, men vi är också befriade ifrån lagens välde. 14 versen i 6 kapitlet. Synden skall inte mer råda över er, eftersom, därför att ni faktiskt inte längre står under lagen, utan under nåden. Oh, vilken hemlighet det ligger här. Vilken frigörelse för dig, min kristne vän, när du griper om denna sanning och förstår den. Kapitel 7. Det visar just denna underbara samling, nämligen vår frihet från lagen. Den visar på att det är ett historiskt faktum. Vi har blivit frigjorda från lagen i vår död med Kristus. Den visar hur denna frigörelse har kommit till stånd, nämligen i vår död med Kristus. Och den visar vad denna frigörelse från lagen leder till. Inte ett förökat syndigt liv, utan helgelse. Vi kan nu först vara i stånd att bära frukt åt Gud. Att lagen råder över en människa för så lång tid som hon lever. Och lagen här, om jag ska definiera den, är inte den mosaiska lagen i Gamla testamentet enbart, utan det är lagen i mycket vidare bemärkelse. Det är den allmänna moraliska lagen som är uttryckt i varje människohjärta liksom. Det är samvetets röst inom människan. Det är den lag som också tar sig uttryck i samhällets lagstiftning. Det är Guds lag i vidast tänkbara bemärkelse, och som alla människor på mer eller mindre sätt är medvetna om. Och under den lagens princip lever människan på denna jord. Hon lever med ett samvete som åtminstone på något sätt talar om för henne vad som är rätt och fel. Och hon lever under i ett samhälle där viss lagstiftning begränsar hennes gärningar och handlingar, om hon inte vill bli en lagöverträdare. Det är lagen som princip som denna vers talar om. Lagen som auktoritet. Lagen under vilken man lever så länge man är människa på jorden. Men när man inte längre lever i det svenska samhället, så har inte längre den svenska lagen någon auktoritet över mig. När jag dör, då upphör den svenska lagen att ha anspråk på mig. Då upphör den att kunna göra några som helst fordringar på mitt liv. Den kan inte kräva mig på skatt. Den kan inte kräva mig på någonting. Lagens auktoritet över mig upphör den stund jag dör. Eller hur? Och det är det som Paulus försöker illustrera här nu. Genom att ta äktenskapet som en bild. Och han säger, så är ju en gift kvinna genom lag bunden vid sin man så länge denne lever. Men om mannen dör, då är hon löst från den lag som band henne vid mannen. Och ingen kan ha någonting att invända om hon gifter om sig med en annan man. Hon är befriad från det tidigare förhållandet. Fullständigt fri att gifta sig igen. Att ingå ett nytt förhållande. Därför att död har ägt rum. Och det är huvudsanningen i de här verserna. Endast död kunde befria oss från lagens välde. Det är vad de här verserna vill illustrera. Endast att död har inträffat, så har vi möjlighet att ingå ett nytt förhållande. Nämligen ett förhållande med Jesus Kristus. Precis som det står i vers 4. Vi har blivit dödade från lagen för att vi ska tillhöra Kristus. I vers 4 så tillämpar Paulus den här illustrationen om äktenskapet på det andliga livet. Lagen har ju inte dött, det vet vi. Lagen lever, den finns där med sina krav och hotelser. Men ändå, på grund av en död som har ägt rum i historien, så är vi inte längre bundna av lagen. Vi är fria från vårt förra äktenskap och dess förpliktelser. Det är slut med vårt förhållande till lagen. Det är slut på grund av att död har ägt rum. Vers 4 är egentligen en underbar summering av hela det kristna livet. Får jag läsa den igen? Så har också ni, mina bröder, genom Kristi kropp blivit dödade från lagen för att tillhöra en annan. Nämligen honom som har uppstått från de döda. På det att vi må bära frukt åt Gud. Att bli en kristen, det innebär en död till någonting. För att istället leva för någonting helt annat. Det är vad det innebär. Ett helt nytt sorts liv är det. Inte bara en förbättring av det gamla. Att bli en kristen, det är inte bara att försöka förbättra fasaden och lägga sig till med lite vänligare sinnelag om man nu skulle lyckas. Det är inte bara frågan om att putsa ut den skrobbliga ytan. Det är totalt fel. Det är missuppfattning. Att bli kristen är inte att krampaktigt försöka börja göra goda gärningar. Då är man under lagen, förstår du. Du må försöka. Tills knogarna riktigt vitnar hos dig. Men du är fortfarande kvar under lagens och syndens välde. Dömd att misslyckas. Och det vet du. Om du ärligt har försökt. Men Gud har någonting mycket bättre för dig. Någonting långt radikalare. En långt radikalare lösning. Du måste bli född på nytt. Du måste börja ett helt nytt liv. Som inte du själv har kraft att börja. Men som Gud kan ge dig som en gåva. Det kristna livet är lika radikalt som att bli född på nytt. Om igen. En ny start helt enkelt. Det handlar om en helt ny människa. Om en ny skapelse. Det handlar om en begravning av den gamla människan. Och om en uppståndelse av en helt ny människa. Har du upplevt det? Innan du upplevt det så har du inte blivit en kristen. Jag menar inte att det måste vara en känslomässig punktupplevelse då du plötsligt vet att nu. Det kan vara en utdragen process, men någonstans i den processen så föds detta nya liv hos dig. Det handlar om en begravning och det handlar om en uppståndelse. Det handlar om en ny skapelse där det gamla är förgånget och någonting helt nytt. Någonting helt nytt har kommit. Det är frågan om ett liv som du aldrig kan härma dig till. Hur skicklig skådespelare du än må vara. Och hur ofta du går i kyrkan och gör det som du tror de kristna ska göra. Det ger dig inget nytt liv. Det är ett liv som endast kan bli dig skänkt som en gåva genom din tro på Jesus Kristus. Det innebär att träda in i ett nytt förhållande. Det innebär att börja tillhöra en annan, nämligen Jesus Kristus. Under lagen stod jag fördömd inför Gud, men i Jesus Kristus stod jag plötsligt rättfärdig inför Gud. Vår förening med Kristus har inte bara medfört rättfärdiggörelse. Den har också medfört en möjlighet att nu för första gången också kunna bära frukt åt Gud. Med mitt liv. Hur har vi fått den här nya ställningen? Ja, vers 4 svarar på det. Genom vad som har hänt med Kristi kropp. Genom Kristi kropp så har ni blivit dödade till synden och från lagen. Vi är inte frälsta genom någon idé som någon slukt har tänkt ut. Vi är inte frälsta genom någon slags filosofi som Bibelns författare har suttit ner och snickrat ihop, utan genom vad som har hänt med Jesu kropp en gång i historien och genom vår identifikation med denna händelse som Jesus genomgick. När han dog så dog vi med honom. När han dog från synden så dog vi från synden. För att vi skulle vara befriade från syndens välde. Men när han dog så dog han också från lagen. Och när vi dog med honom så dog vi också från lagen som en livsprincip. Det faktum att jag inte kan betala min skuld fritar mig ju inte från skulden. Först när en borgesman träder in och erlägger min skuld åt mig, då blir jag lagligen fri. Innan min skuld är betald är jag inte lagligen fri. Och lagen hade sina krav över mig. Och jag var skyldig enligt lagen. Någon måste betala skulden. Det krävde lagen. Men lagen själv gav oss ingen möjlighet att betala skulden. Den gav oss ingen kraft att göra vad den sa att vi borde göra. Lagen kunde inte ge oss ett bättre liv. Lagen har inte nu längre någonting med mig att göra efter det att skulden har betalts, eller hur? Då är lagen tillfredsställd. När Jesus har trätt in och betalat min skuld, då har inte lagen längre något finger att peka mot mig i krävande syfte. Skulden är betald. Lagen är uppfylld och tillfredsställd. Vi är friade från lagens förbannelse. Vi ska inte dömas efter lagen längre. Lagen har ingenting att säga Guds barn. Ingenting att säga Guds barn. Vi är inte längre under lagens domsrätt eller lagskipningsområde. Det är lika som lagen inte kommer åt Guds barn. Ja, den har ingenting att göra med Guds barn. Guds barn är befriade från lagens krav. Vi är nämligen förenade med honom som fullständigt har uppfyllt alla lagens krav. Varför skulle då vi kralla där och försöka? Ja, han har gjort det åt oss. Vad kan lagen säga när vi är förenade med honom som har uppfyllt lagen? Lagen har tillfredsställts på varje punkt. Kristi uppståndelse är beviset på att lagen har blivit fullständigt tillgodofylld. Och uppfylld. Lagen har ingenting ytterligare att komma med. Det är bra, säger lagen. Allt är gjort, jag är nöjd. Den har ingen invändning att komma med. Och den här versen lär oss också att vår uppståndelse med Kristus också är beviset för, alltså genom vår identifikation med Kristus, så har detta redan ägt rum. Och därmed är bevisat att lagen inte längre har något att säga Guds barn, lika lite som den har någonting att säga Kristus. Ingen här vill väl mena att lagen kan peka på någon öm punkt i Kristi liv. Nej, hos honom fanns ingen synd. Och han kunde ställa sig lika som mot väggen och fråga de som kände honom: vem av er kan bevisa mig om någon synd? Och alla tid. Så kan du också som Guds barn ställa upp dig i Kristus och säga till lagen: på vilken punkt kan du anklaga mig? Och lagen tiger förnöjd. Du är i Kristus. Innan korset så hade Kristus frivilligt kommit in i historien och ställt sig under lagen för att å våra vägnar uppfylla lagen. Det du och jag inte hade förmått, det gjorde han. Själv oskyldig inför Guds lag under sitt jordeliv på jorden. Själv oskyldig, och över hans liv vilade ingen lagens förbannelse. Men själv oskyldig iklädde han sig i sin kärlek frivilligt lagens anklagelser över ditt och mitt liv. Han tog på sig lagens många anklagelser över människosläktet. Han tog på sig hela skulden av ett skuldtyngt människosläkte. Och han ärade lagen och gav lagen rätt i det han också tog på sig den påföljd som lagens anklagelser hänvisade till. I det att han dog för oss. Han tog på sig syndens konsekvenser. Lagbrottets konsekvenser. Kristus lät lagens anklagelser träffa honom. istället för oss. Kristus lät lagens straff träffa honom istället för oss. Lagen utmätte så sitt fulla straff i Jesu död. Lagen är därmed fullständigt tillfreds med Kristi verk. Därför finns det ingen fördömelse för den som är i Jesus Kristus. Förstår du det? Det finns helt logiskt ingen fördömelse. Lagen kan varken anklaga oss eller fördöma oss. Den lägger ner alla eventuella anklagelser den stund en människa kommer till Kristus. Det är lika som vi nu har blivit döda till lagen. Den har inget att säga oss längre. Det är inte lagen som är drivkraften i våra liv längre. Den får inte vara det för en kristen. Vi har dött till lagen. Vårt förhållande med lagen är brutet, är uppsagt på livstid. Precis som ett äktenskap som upplösts genom döden. Utan insikten i den här sanningen, mina vänner, finns det ingen verklig grund för frihet i den kristna människans liv. Och nog vill vi väl ha frihet. Det har Gud tänkt för oss. Du kan inte uppskatta eller uppleva friheten i ditt kristna liv förrän du inser att du är fullständigt död till lagen. För så länge du tror att du måste uppfylla någonting, så är du kvar under lagen. Men lagen som princip har ingenting med dig att göra längre. Den har ingenting med din rättfärdiggörelse att göra, eller hur? Du kunde inte förtjäna dig din frälsning genom laggärningar. Den har heller ingenting med din helgelseprocess att göra. Lagen kan inte helga. Tvärtom, den jäckar och hindrar helgelseprocessen. Ska du få se hur Paulus säger i det här kapitlet om några söndagar. Lagen är helt enkelt farlig att använda som ett medel i helgelseprocessen. Den är farlig. Inte för att det är något fel med lagen som sådan, men därför att vi har en syndig natur som låter sig väckas till liv genom lagens förbud. Observera alltså att lagen har fått rätt på korset. Lagen har ärats på korset. Den trampades inte under Jesu Kristi fötter. Jesus erkände lagens heliga krav. Han gick in under dem. Och Guds sätt att frälsa oss, det var inte att sänka standarden i sina heliga budord. Det skulle han ju kunna ha gjort, tycker vi. Att sänka den höga standarden så att fler skulle kunna klara det. Men då vore inte Gud Gud längre. För lagen är ett sant och heligt uttryck för Guds gudomliga väsen. Och han kan inte förneka sig själv. Lagen är ett sant uttryck för vem Gud är. Och det är endast den rättfärdighet som gäller. Allt måste hållas till 100% om vi ska behaga Gud. Och där stod vi. Totalt misslyckad. Lagen är ett sant uttryck för vad Gud är. Men när Guds lag hade trampats under människosläktets fötter, vilket den hade gjort och vilket den görs idag, då stiger Gud själv ner i historien. Kan du tänka dig? Då stiger laggivaren själv in i människosläktet och underordnar sig sin egen lag i egenskap av människa. Och i sin oändligt gränslöst stora kärlek så tar han själv skadan på sig som vi åstadkom när vi trampade Guds lag under våra fötter. Utan att göra avkall på lagen har korset demonstrerat för oss både Guds helighet och Guds kärlek. Och syndens vedervärdighet. Kristi död var ett gudomligt bifall till lagens rättfärdiga och heliga krav. Och Kristi död, mina vänner, är den lagliga transaktionen genom vilken vi blivit friköpta från lagens välde. För att vi nu ska stå under nådens välde och tillhöra Kristus. En ny man. Ett nytt äktenskap. Ett nytt förhållande. Om du som kristen fruktar lagen, så är du faktiskt olojal mot din nye man. Jesus Kristus. Det är din nye man Kristus som vill ha din fulla åtrå. Det är han som vill ha din fulla uppmärksamhet. Och i den mån du sneglar liksom på lagen som ett medel för att behaga Gud, i den mån det går du andligt äktenskapsbrott, min vän. Det finns ju ingen fördömelse för dem som är i Kristus. Varför vill vi inte leva i den friheten då? Kristna har egentligen ingen laglig rätt att känna sig fördömda. Kristna människor har ingen laglig rätt att känna sig eländiga. Kristna har egentligen ingen laglig rätt att känna sig olyckliga. Du må göra det, men du har ingen laglig rätt till det. Ingen juridisk rätt. Istället har Gud ordnat det så att du faktiskt har rätt att kunna se din nye man, Jesus Kristus, in i hans heliga blick och le honom i ansiktet. Det är nåd, trots att du vet att du är som du är, så har Gud ordnat det så att du kan se din nye man i ögonen och le. Trots att du vet att du är som du är. Den kristne har heller ingen laglig rätt att leva i fruktan för döden och domen. Du har ingen laglig rätt att göra det. Kristus har nämligen befriat oss från all grund till sådan fruktan. För oss att ändå leva då i fruktan för lagen och för dess hotelse. Om vi gör det så betyder det ju att vi brister i trohet mot vår nye man. Vi lever i fruktan för vår gamle man som vi är döda till. Vår förening med Kristus är nämligen verklig och fullständig och permanent. Halleluja! Vi är av hans kött och ben, står det. Och han vårdar oss som sin egen kropp. Vi är ett med honom. Vi är ett kött med honom. Det är därför som det är honom som vi skulle underordna oss och inte lagen. Vår förening med Kristus är permanent. Döden kan inte bryta den föreningen, för varken Kristus eller det som hör honom till kan ju någonsin dö. En permanent förening. Ett evigt äktenskap är det frågan. Ingenting kan skilja oss från Guds kärlek i Jesus Kristus. Vi kommer till det i Romarbrevet 8 så småningom. Att vara död till lagen, det betyder att jag inte längre ser lagen som ett medel till helgelse. Eller med vars hjälp jag tror mig ska kunna behaga Gud. Att vara kristen innebär inte, mina vänner, att jag försöker göra så gott jag kan. Fel. Det innebär inte det. Nåden är ingenting som kommer in och liksom fyller ut bristerna när jag har gjort mitt bästa. När jag har lyckats göra det bästa jag kan, då kanske jag menar att nåden kommer in och fyller ut det tomrum som är kvar. Så visst behöver jag Guds nåd. Men det är fel. Det är fel helgelselära, min vän. Ett sådant levnadssätt är faktiskt en form av ett andligt äktenskapsbrott. I den mån jag ställer mig under lagen visar jag att jag är fortfarande bunden vid min förre man. Och jag är otrogen i det avseendet emot Kristus. I min förtröstan på att han kan framverka helgelsen i mig genom den helige ande. Att försöka sammanblanda lag och nåd som tröstegrunder för vårt förhållande till Gud är egentligen andelösaktighet. Den kristne är kallad att leva i och av nåd och i frihet genom vår förening med Kristus. Och låt oss se på syftet med denna förening som är nödvändig för helgelsen. Vers 4 slutet. Observera att vi inte är fria från lagen för att vi nu ska leva ett lösaktigt liv och hur som helst. Vi är fria för att vi ska kunna bära frukt åt Gud. Det är helgelse det. Det är andens frukter i våra liv det. Vi är fria från lagen för att vi ska vara heliga. Och det kanske låter motsägelsefullt, men så är det. Observera att det goda som vi gör medan lagen ännu regerar i vårt liv, det gör vi inte åt Gud. Observera det. När lagen är vår Herre, då ser vi på buden och tänker, jag måste göra det och det för att behaga Gud. Jag måste göra det och det för att förtjäna mig någon slags merit inför Gud. När vi är under lagens välde, då handlar vi för oss själva, åt oss själva, för att förskaffa oss själva en god ställning inför Gud. För att kunna på något sätt berömma oss av inför Gud. Jag är inte sämre än andra. Men Bibeln kallar dessa gärningar, när lagen styr vårt handlande, för döda gärningar. Döda gärningar. Och nästa vers säger att när vi är under lagen så bär vi frukt åt döden. Så länge lagen är drivkraften kan vi inte handla utifrån kärlek till Gud. Här är den stora skillnaden. I det nya äktenskapet så drivs jag inte längre av lagbud för att behaga Gud, utan min kärlek till Kristus driver mig till de gärningar som behagar Gud. Men fruktbärandet är inte ett resultat av fruktan. Men lagen får oss att frukta. Lagen får oss ständigt att känna, jag har nog inte gjort tillräckligt. Jag är nog inte riktigt bra. Jag duger nog inte riktigt än. Och så fortsätter vi den hopplösa kampen och krampen. Fruktan och kärlek går aldrig ihop, som du vet. När vi har blivit frigjorda från lagens välde och lever under nåden, så är det Kristi kärlek och andens inneboende kraft som producerar andens frukt i våra liv. Fruktbärandet är inte ett resultat av yttre bud, utan av vår förening med Jesus Kristus. Och där är väl nästan vår tid ute. Vi får då ta upp vers 5 och vers 6 nästa gång och fortsätta i det här kapitlet. Hur ska jag avsluta nu då? När vi var gifta med lagen, då vandrade vi i vår gamla natur. Det är vad vers 5 säger. Då uppväcktes syndiga lustar. Men nu, står det i vers 6, så tjusigt. Men nu, vilken kontrast. Förr var det så, men nu. Det kommer igen fler gånger i Romarbrevet. Det har du kanske märkt till i 3 kapitlet. Och i 5, 6 kapitlet. Men nu. Nu är det annorlunda. Förut tjänade vi i bokstavens gamla väsende, men nu är vi lösta från lagen, i det vi har dött från det varunder vi förhöll oss fångna. Du ser, lagen gavs aldrig oss för att frälsa oss. Lagen gavs för att synden skulle överflöda. Ja, så står det. Lagen gavs för att definiera vad synd är för någonting. Lagen gavs för att demonstrera syndens verkliga natur och väsen och kraft i dig och mig. Lagen gavs för att bevisa behovet av en frälsare. Har du sett det idag? Har du sett ditt behov av en frälsare? Har du sett ditt behov av en frigörelse från lagens välde? Kanske du till och med är kristen som har trälat under denna fruktan till lagen hela ditt liv som kristen. Och du har alltid blivit så avundsjuk när du har sett de där frigjorda kristna människorna. Och tänkt, nu måste jag anstränga mig ännu mer för att bli sån. Och så har krampen blivit ännu större. Och ångesten ännu större. Och misslyckandet ännu totalare. Därför att du har en totalt fel grund för din helgelse och din frigörelse. Början heter att du faktiskt har dött till både synden och lag. Du är identifierad med Kristus. Och du har uppstått till honom för att leva i en ny frihet. I ett nytt äktenskap. Där frihet råder. Vi är lösta från lagen och dess välde. Och vi är lösta från lagens oförmåga att helga oss. Och nu först kan vi börja bära frukt åt Gud. Det är inte yttre bud som driver oss längre. Utan det är ett inre liv. Det är den helige ande. Hela 8 kapitlet ska vi glädjas över denna härliga sanning. Vad är det som driver dig, min vän? Är det de där lagbud? Är det de där yttre formaliteterna? Eller är det det inre, sköna och härliga livet? Idag vill vi hälsa dig välkommen att avgöra dig för Kristus. Du behöver en frälsare. Du behöver upplösa ditt förhållande till lagen. En har dött. Du behöver inte längre vara under lagens välde. Du kan träda fram och böja knä här. När vi nu snart ska ha en förbönsstund för våra nydöpta vänner. Då kanske du behöver vara med. För att markera, jag vill ge upp min strävan under lagen. Jag vill komma i åtnjutande av den där underbara friheten som du har talat om. Som finns i Kristus. Jag vill markera att jag är gift med Kristus. Jag vill tillhöra honom. Jag vill inte missa någonting som finns i den friheten. Idag vill jag börja min vandring. Förlåt mig Gud att jag har strävat så länge i min egen kraft. Vill du komma? Ska vi be.
Fader, vi tackar dig för detta svåra kapitel. Men som det lönar sig att tränga in i. O Gud, tack att du har så höga tankar och syften om dina barn. Att det skulle vara ett frigjort släkte som levde i den helige andes kraft och glädje och inte under lagens ok och förbannelse. Herre, du ser om här finns någon som ännu inte känner dig. Som kanske trott att hans eller hennes liv ändå var ganska hyfsat. Men Gud, vi vet att ingen av oss består provet. Och nu ber jag att din gode helige ande skulle kalla man eller kvinna i detta rum. Att ta emot den enda frälsaren som finns ifrån lagens förbannelse och skuld. Herre, låt någon få uppleva undret idag. Och jag ber dig för min kristne syster eller broder som kanske under många år strävat för att behaga dig driven av lagens piska. Åh, Herre, du vet vilken lagträldom det kan innebära. Men tack att du är här just nu för att frigöra. Du är här just nu för att lösgöra tungan till tacksamhet till dig.